Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Min och Anton Magnussons nya stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom kör vidare som vanligt. Inga inställda gig. Det är mycket som är slutsålt redan, men det finns biljetter kvar till Gävle, Borlänge, Hässleholm, Skövde, Sundsvall, Umeå och Varberg. Sen fortsätter turnén i höst också. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. För er som inte vill gå ut ligger upp en hel timme stand-up av mig på YouTube. Sök efter Vesslan. Gillar du den här podden, min sitcom, min musik, tecknade serier eller något annat som jag gör och spontant känner att det här vill jag supporta så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning, då kan ni skänka valfritt antal stålar på patreon.com/arkivsamtal eller bara swisha valfri summa till 0760-724728. Jag blir väldigt glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Pontus Gustafsson. Välkommen hit.
Tack så hjärtligt.
Idag så ska vi prata om hiphop på svenska, svensk hiphop. Jag var med i ett avsnitt av podden Snedtänkt med Kalle Lind där vi pratade om tidig svensk rap. Och då gick vi igenom ganska mycket så här, vilka kan anses vara först med att rappa på svenska och sådär. Så det avsnittet kan jag rekommendera att ni också lyssnar på ifall ni är intresserade av riktigt tidig svensk rap. Då pratar vi mycket om humorrap och sånt också. I det här avsnittet med dig så ska vi kanske liksom ta vid där vi slutade i det Kalle Lind avsnittet av Snedtänkt. Vi slutade ganska mycket då när Latin Kings dök upp. För då ansåg Kalle Lind att då var hiphopen etablerad i Sverige på något sätt. Eller svensk hiphop. Men först kanske vi ska presentera dig lite, Pontus. Vem är du?
Ja, jag kallar mig för Dr. Gatuslang när jag är i hiphop-sammanhang. Eller Gatuslang då, som är min svenska hiphop-podd som jag har hållit på med snart 8 år. Men annars
är du börjar samtidigt som Arkivsamtal?
Ja, 31 augusti 2012 gick första avsnittet.
Nästan exakt samtidigt som Arkivsamtal. Ja. Det var också sommaren 2012.
Ja, men precis. Och du har ju också varit med i min podd tidigare. Så det här är äntligen för att vara här och i din värld också. Jag är 85, så 34 bast från Göteborg från början. Så jag är glad att jag har med den här staden Göteborg med, precis som du kommer utifrån Stockholm. Mm. Liksom att man har ett lite annat perspektiv på hiphop. Stockholmare kan lätt bli liksom centrerade.
Jag bodde i Lund större delen av, om inte hela 90-talet nästan. Och det är ju lite 90-talet vi ska fokusera på nu också när vi ska prata om svensk hiphop.
Mm. Så jag har väl bott i Stockholm då sedan 2010 och är en generell hiphopnörd, inte bara svensk hiphop, men det har ju mer och mer blivit svensk hiphop eftersom nu så släpps det så sjukt mycket. Alltså det är 500 låtar i min årliga spellista nu.
Svensk hiphop?
Bara svensk hiphop, bara okay. Det här året. Först, 2,5 månad har gått.
Oj,
det,
ja,
det.
Ja.
Så det brukar vara, förra året var det nästan 3000 tracks.
Men du försöker släpptes. Hålla koll på all svensk hiphop då?
Ja, precis. Så jag försöker lyssna på allt som släpps. Så det är jävligt mycket. Så, och dessutom all amerikansk går ju inte såklart, men man vill ju ändå snegla mot USA.
Mm.
Men det som jag fascinerats av mest senaste åren är egentligen den brittiska hiphop-scenen.
Mm.
Så att det har varit väldigt nersnöad i, och det jag tycker är bäst just nu.
Mm. Jag lyssnar också mycket på podden Vad blir för rap? Där gör de lite samma resa, liksom, att de börjat intressera sig mycket för brittisk hiphop nu på sista tiden också.
Fast inte så mycket den liksom renodlade klassiska hiphopen, så jag är liksom på så här Bla Records och High Focus, utan de har väl snackat lite mer grime, men de är ju mer liksom mer på...
Ja, du verkar vara mer inne på klassisk hiphop.
Ja, fast jag vill ändå att den ska ha något nytt med sig också. Det finns ingen anledning att lyssna på musik som bara återupprepar det som var på 90-talet. Då kan jag lika gärna lyssna på den musiken som släpptes på 90-talet. För det måste finnas lite nya element, nya teman, lite nya sound. Och det är ju liksom andra studior idag. Mycket bättre ljud på många sätt.
Ja, men jag tänkte att vi skulle... Du har ju samlat på dig enorma mängder kunskap om svensk hiphop genom åren. Och jag tänkte att vi kör härifrån så långt vi kommer. Jag har börjat med en annan parallell serie inom Arkivsamtal som handlar om svensk seriehistoria. Och då pratar vi om tecknade serier med Johan Andreasson. Och jag tänkte att det ska vara lite samma sak med dig här, där vi pratar om svensk hiphop-historia. Och vi bara kör på, så för det blir ungefär var tionde vecka tills vi känner att ämnet är uttömt.
Ja, det finns ju hur mycket som helst. Men nu är det ju väldigt spontant här avsnittet, ska sägas också. Det är ju väldigt... Vi bestämde för 2 timmar sedan ungefär att jag ska komma hit. Så jag har egentligen bara textdokument med en liten lista. Så jag hoppas att det ska bara dyka upp massa smarta grejer här från huvudet.
Det behöver inte kunskap. Vara så smart. Men bara det... Ja, bara vi fyller en timme.
Ja, det ska då inte vara några problem. Vi pratar kvarna båda två.
Absolut. Men innan vi börjar sätta tänderna i det här ämnet så tänkte jag att vi ska kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Och här kommer alternativen. Ett av dem har du tagit med. Gin och tonic. Kan kanske delas upp i gin och i tonic om man vill också. Sen har vi sherry, vi har Fanta Zero. Vi har hostmedicin av märket Svarta Skägget. Vi har Heinz tomatketchup. Och... det är faktiskt en hiphop-referens till varför det räknas som en dryck. Det är för att det står på baksidan av De La Souls skiva 3 Feet High and Rising. Att jag tror det är True Goy eller Maceos favoritmat. Food and beverage is ketchup. Och då sitter han med en flaska Heinz tomatketchup och smuttar på baksidan. Sen har vi Malibu. Vi har häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten. Vad väljer du?
Man får bara välja en, eller?
Nej, man får välja fler om man vill.
Alltså, jag har ju tagit med mig gin och tonic själv och citron, så det är självklart vill jag ju dricka det då, eftersom... det är gott och det är fredag idag och klockan är efter lunch, så det är bara att kicka igång, tänker jag.
Men
sen vill man ha vatten också, tänker jag.
Okej, okay. Så du...
Varannan vatten.
Ja, men då kör jag... Jag kör gin och tonic fast utan vatten.
Mm.
Okej, okay. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. När du ställer dem, får du gärna ställa dem på den här korkgrejen så att det inte dunsar i bordet. Du tog även en liten side order av vatten och spontant sherry också.
Ja, men när man erbjuds.
Ja, det var faktiskt min flickvän som liksom fick en idé om att hon skulle börja dricka sherry. Men sen tyckte hon, verkar hon inte tycka det är så gott.
Så nej, alltså det låter behöver... det liksom, det finns någon historia över det. Och så är den från Andalusien den här också, tänker man ju.
Andalu.
Ja, den andalusiska hunden, men, tänker man ju på. Ja, men vi häller upp lite sherry, men det är ju sån här old school.
Det är mycket gamlingar som dricker sherry, tänker jag.
Ja, exakt.
Men, så, men vad härligt. Då kör vi igång. Latin Kings avslutade vi med där ungefär, men det kommer ju bli lite överlappning för om vi fokuserar på 90-talet. Vi nämnde säkert, vi kör igång ungefär liksom, hur började 90-talet hiphopmässigt skulle du säga?
Ja, alltså det var väl ganska tunnsått i svensk hiphop om jag ändå säger, i alla fall på det svenska språket. Och det började komma upp, det fanns ju Timebomb-kollektivet, släppte ju 91. Och det var ju på engelska, men det var ju ADL och Christian Falk och Swingfly. Och...
Jo, men det kommer jag ihåg, för att då hade ZTV ganska nyligen kommit till Sverige. Om jag inte minns det fel så var ZTV till och med en del av TV4 på den tiden. Att det var liksom ett inslag i TV4 ibland.
Ja, och TV4 kom väl där också i den vevan. När kom det? 92 eller?
Det kanske det kom. Och då kommer jag ihåg att men ADL och Swingfly, de var med. Jag tyckte de var med i TV. Jag tyckte de var coola. Och de snackade om att de skulle... Det var rätt mycket kläder och mode som jag var intresserad också. Jag kommer ihåg att de liksom... De snackade att de skulle öppna Time Bomb Store i Stockholm. Det vet jag inte om de gjorde.
Jo, det var en klassisk butik som låg vid Sankt Eriks.
Men som ADL uttryckte, med som dope gear from the States.
Exakt.
Så var det väl Ewing-skor och typ...
Ja, jag tror det var Didi Sleepy och så Gordon Cyrus jobbade i den här butiken. Och så hade de lite afrofrisör.
Okej, okay. Så de öppnade den. Jag bara hörde om den, liksom, att de funderade på att öppna den liksom, när de var med i ZTV eller TV4.
Men det var ju så coolt liksom, i den butiken så folk vågade knappt gå in. Det är som om man inte är van vid de här fina butikerna på Östermalm. Man går inte in i sådana butiker och bara liksom, tittar på mössor för 4 000.
Nej, just det. Det är den känslan.
Fast här var det liksom hiphop. De åkte och fyllde sina resväskor ungefär på den. Jag tror inte
de
det fanns
importerade på det sättet.
Ja, också. Jag tror inte det fanns distributionskanal. Alltså du kunde inte köpa kläder...
Så det var ju min våta dröm i högstadiet att få så här liksom, men kanske Air Jordans och Ewing och Champion och typ, jag vet inte om Carhartt hade slagit igenom då som märke, men de här liksom hiphop-kodade märkena som jag hade sett i amerikanska rap-tidningar. Det var liksom någonting jag bara kunde sukta efter.
Ja, och det var ju viktigt också, just de här märkena, i alla fall när man var i en viss ålder. Ja. Och jag var ju, körde skater blandat med hiphopstilen. Och morsan köpte ju liksom några billiga kopior och man började gråta för att det var fel märke.
Ja, det är hårfin gräns mellan hiphopmode och skatemode, skulle jag säga.
Ja.
Det är nog svårt att säga om man inte är insatt i det.
Nej, men precis. Men det var ju också... Kids kom ju där i mitten av 90-talet och inspirerade väldigt mycket.
Filmen Kids.
Ja, exakt.
Som den gillar jag väldigt mycket.
Jag tror att den liksom rann över lite på oss i alla fall, och våran klick. Man ville snatta, dricka i byxbenet och...
Ja, just det.
Man stod där och undrade, vad fan, hur var Philly Blunt? Rulla weed i Philly Blunt?
Och ja, det kommer liksom, jag ihåg också. Att, jag bodde i Lund då och jag såg att... Jason Diakité, alltså Timbuktu, han gick runt med en Phyllis Blunt t-shirt då, på den tiden.
Ja, men det känns ju som något Simon Gärdenforskt.
Ja.
Alltså just din stil, alltså, för den är ju också lite så här, ja, men det är lite så här kuriosa, lite
jo,
kul grej. Den
liksom...
är ju doppad i konjak också, den här blanten.
Jaha, alltså det är väl någon slags cigarill från början då?
Ja, som, en cigarr, den billigaste skiten.
En billig cigarr. Och sen så är det då men inom hiphopkulturen eller sådär så rullar de upp den och fyller med lite marijuana och sen rullar tillbaka den och så blir den Phyllis Blunt då. Eller Phyllis Blunt kanske, man kan röka utan att ha marijuana i också. Det är kanske bara cigarren som heter
Ja, du kan röka den, men ja. det är väl liksom det billigaste alternativet. Så visar den här i Kids hur man liksom knäcker upp den i mitten, tömmer ut den. Jag tror att många använder den. För samma period kom How to Roll a Blunt av Redman också. Så det var mycket, det var innan YouTube-kurser och kunskap via YouTube. Så då fick man ta det i långfilmer och låtar istället.
Mm. Men Timbuktu var ju rätt tidig rap på svenska också på 90-talet. Men han i och för sig, han kanske inte började rappa på svenska förrän Petter det är rätt sent, det är 98 typ.
Ja, Rulla med oss var Timbaks första vers på svenska och den kom 99. Där finns ju en bra story. Han tror han ringde på fyllan och rappade den här till Petter i någon telefonsvarare och Petter hade bara, wow, den här måste du komma upp och lägga. Och så blev han ju en del av Nacho Ban där.
Blev Timbak det?
Ja, precis.
Han var medlem i den här Petters gäng då.
Ja, precis. Det var ju något sorts löst sammansatt kollektiv.
Men om vi backar bandet tidigare så. Alltså då när ADL och de rappar inte på svenska. De rappar på engelska. Vad hade vi för rap på svenska tidigt 90-tal?
Ja, om vi kollar precis där då, 91, 92 kanske. När vi trippar över där. Så är det ju, då har ju Latin Kings varit med i Rap-SM.
Ja.
Som de kommer, jag kommer inte ihåg exakt vilken plats som
två,
det är.
Tror de kom.
Två eller tre någonstans där. Och Gordon Cyrus plockar upp dem där och de börjar spela in.
Och vilka var det som vann det rap-SM?
Jag tror att det var Infinite Mass.
Det är mycket möjligt. Jag, och de rappar på engelska.
Precis.
De hade ju den där Shoot the Racist som sen blev Area Turns Red.
Precis, och de gjorde ju en hel omvändning. De var ju egentligen East Coast och liksom lite Britcore och körde ganska hardcore hiphop-stil.
Kallas det Britcore?
Ja, precis. Så här, lite brittiskt snabbt. Så här, det dundrar fram som ett tåg. Liksom,
Så här. Det är ett uttryck jag inte känner till.
Nej, okej. Okay. Ja, men det var stort på västkusten i Göteborg fanns det mycket. Det var Hijack. Och,
alltså redan på 90-talet då?
Ja, liksom 89, 90, 91, 92. Brigade har du från Göteborg, Gubbs
ja, Brigaden, grupp.
De rappade Britcore, deras tidiga grejer.
Okej, okay, för det var ju då, det var 90-tal och det var rap på svenska. För Gubb, de hade ju en, jag kommer ihåg att de hade en hit som heter Hoppa Dansa.
Precis.
Hoppa Dansa gör vad du vill.
Men då var inte Gubb med i gruppen. Nähä, än, okay. Utan
vilka
han
var det som var med då? För de hade ju en hit som gick på radio och tv då liksom. Jag vet inte vilka tv-program som fanns då som spelade hiphop-videos eller musikvideos överhuvudtaget. Men...
Mm, ja, men det var ju tre rappare då.
Heter de Brigade?
De heter 3S.
Ja, 3S heter den gruppen, ja.
Precis, och där var ju så att PS, The Margin of Error, eller Racklas. Han var liksom deras grupps Ice Cube, kan man väl säga. Han skrev liksom alla låtar. Mm. Och sen var det Christus som producerade, som var med i Brigade.
Och som också producerat till... PSTQ bland annat då.
Exakt. Och sen var det en kille som heter Dan. Och
han har artistnamnet Dan.
Ja, nej, jag kommer inte ihåg vad de hette.
Vad hette den första? För det var så långt det där. Vilken var den första snubben du nämnde i 3S?
PS, The Marginal Error kallar han sig.
PS, men, The Marginal Error. Okej. Okay. Och sen Dan.
Exakt. Man hette Racklas då på den tiden.
Dan hette Racklas.
Okay. Nej, PS hette Racklas då. För att han racklas så mycket. Det är väl att man snackar skit. Liksom.
Jaha, det är nog dialektalt.
Man säger rackla ful.
Ja, ser man nog inte utanför Göteborg.
Ja, men då är vi liksom framåt 94-95 där. Men om man ska se där till vad som fanns parallellt med Latin Kings. Mm. Med där i rap-SM då. Så det var ju just det.
Mm.
Såklart, de
just det var kvar, ja.
De var etablerade och började bli stora då. De var ju ute på såna här rocktåg och sånt med liksom pop-eliten. Och, tillsammans med en rapgrupp från Skåne då, bland annat Treble and Bass.
Treble and Bass, ja. Där kommer jag ihåg, de såg att jag och min brorsa såg dem i Malmö. För de stack ut rätt mycket. Det var så extremt få som klädde sig i hiphop-kodade kläder då. Men de, vi var rätt små då, men min brorsa sa så här, men det är rätt sällan man ser så här vuxna i så här hiphopkläder. Mm. De gick runt i,
men
de
var
ju en, My Sweet Senorita hade de en hit som hette, samplade samma sak som den här i The Spy Who Shagged Me. Du.
Ja, men det är skitgod vibe.
Det är ju han, Quincy Jones.
Exakt. Mm. Och de hade bra vibe på sin nästa singel också som spelades på mina mellanstadiediskon som hette Jam, Jam, Jam.
Ja, just det.
Jam, 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 jam all night long.
Everybody! Just det.
Så det, men det var också på engelska då.
Det var det. För,
men det var ju just det. Och, mm. sen en bortglömd grupp då som heter 1-2-trevligt.
De minns också 1-2-trevligt. De lät ju väldigt mycket som just det.
Ja,
tyckte jag.
Det var ju, och där var ju Theodor Helleborg med.
Han var det alltså.
Precis. Han hade ju något riktigt skönt alias där också. Och det finns även en video som heter Min ryggsäck. Så de har gjort en låt om sin ryggsäck då. Som man kan gå ut och spana i grynig kvalitet.
Långt innan Skills gjorde The Million Dollar Backpack. Som handlar om ryggsäckar inom hiphopkulturen.
Mm, exakt.
Men Theodor Helleborg, alltså, för jag har haft dålig koll på honom. Han har ju gästat någon Petter-låt, va?
Ja, han är med på Petter vs. Stockholm på Petters debutplatta. Och han är också med på Riddarna runt runda bordet.
För han har fått lite revival. Lyssnar du på Music Yearnings podcaster?
Jag hörde att de hade pratat om de här gänget där.
Ja, nej, men det var väl... Är det inte Theodor Helleborg som pratar om att han vill att hans liv ska... Alltså, de hakar upp sig på en rad. Han hade sagt som att... Han säger att han vill att hans liv ska vara som att suga på världens godaste pastill.
Exakt.
Det är en sån rad.
Och han säger väl också att ska vara som att suga på världens godaste pastill. Nej, det kan... Ja. Det kanske inte just den raden
han säger. Jag har dålig koll på originalet, men liksom Arman Reinsson och Färska Prinsen snör ju väldigt mycket in på den raden och gjorde då en låt som heter Pastillkillen. Jag tror att låten heter det. Och liksom har liksom verkligen snört in på just den. Så det var så jag tänkte, Theodor Helleborg, det låter rätt bekant. Men han var som mig 1-2-trevligt.
Mm, precis.
Och jag för mig att de hade någon låt som var med på liksom listan med Annika Enkel, det tv-programmet som gick på 90-talet som spelar svensk musik. Men den låten var någonting i stil med att han hörde hur grannarna hade sex. Vilket jag associerar till... jag hör hur de ligger med varandra på våningen ovanför, alltså med han Kjell Höglund. Alltså nu bara associera fritt med för mig att 1-2-trevligt hade en sån låt.
Jag kommer inte ihåg just den låten, men de var ju lite så här just det och lite humoraktigt just eftersom de heter ju 1 med, alltså med siffrorna då 1-2 och sen en 3-vlikt, så det är 3-vlikt.
Ja, men just det höll ju på mycket med sån när de exakt. Skrev ja, men också just det som stavas just och sen bara det. Det är också lite samma.
Precis, och deras debut då kom 92 och den heter ju också Solsystem och så 1 med en etta. Och så,
ja, och så. Exakt så skrev just det även om man läser deras liksom, låttexter på skivorna. Liksom, så skrev de sådär, om de skulle skriva ett sånt ord som slutar på 1 så skrev de en etta. Men var det fler rappare i 1-2-trevligt förutom Theodor Helleborg?
Ja, jag försöker gå ut här på nätet lite och titta här vilka det var. Men jag vet att det var en kille som heter Mike som gjorde mycket musikvideor.
Mm.
Alltså mycket stora grejer. Jag tror Mikadelika.
Han
var ju med i den här gruppen också.
Han har gjort jättemycket musikvideor. Så jag tror att han har även gjort... jag för mig att Maskinen har gjort någon... Eller så var det... Nej, det var nog innan Maskinen, men det var nog liksom...
Men jag tror att han har gjort Blues 2 första videor, den här Bortom dimhöljet och Under ytan till exempel.
Okej, okay, det blues, är mycket det. Och,
ja, så att han blir ju liksom stor på den biten.
Men vi behöver inte hänga oss kvar vid 1-2-trevligt. Vi kanske ska gå vidare till vad som hände sen. Alltså så här, vi har just det som är på turné med... Third Base och 1-2-trevligt, eller?
Vadå att?
Var de på, om vi ska gå vidare, vad som hände sen i svensk, i rap på svenska efter just det och Latin Kings. Vad fanns det fler för grupper på den tiden?
Ja, du har ju den legendariska rapparen Ayo dyker upp med sin första låt, sina låtar. Han kallas för One IQ equals Wisdom.
Är det inte till och med One IQ equals Young Wisdom?
Jo, exakt. Mm. Och där släpper han faktiskt en av sina första singlar. Det här har han tillsammans med Broadcaster D som är en profil som startade Street Zone senare.
Ja, Street Zone som var liksom ett hiphop-community på nätet och senare... Ett eller flera skivbolag.
Ja, han släpper då... ut Organism 12, Pesci, Helly och just Jakten det. På underorden, samlingarna.
Ja. Ja, där liksom Fronda bland annat var med. Och... Ja. Han var liksom väldigt aktiv på internet då. Han startade liksom tre skivbolag eller någonting. Han startade Street Zone Records, Jakten Records och sen Paperbag Records.
Ja, och Gallery Music fick han in någonstans där.
Fyra skivbolag startade han.
Så det var stora ambitioner, men jag tror det gick stöpet där ganska snabbt. Det var svårt ekonomiskt. Och,
jag var inne på hans kontor vid något tillfälle här på Södermalm också, kommer jag ihåg. Det kan ha varit att jag skulle lämna in ett Las Palmas-demo. Ja. Det här är lite senare då.
Ja, nu alltså, är framme vid 2000 ungefär. Men det var ju oerhört viktigt, ska sägas, just den eran. För de skivorna finns ju kvar och dokumenterar hela svenska underground-scenen och de artister som fanns i småstäder.
Vilka skivor?
De här Jakten på underorden-plattorna. Det är där man kan höra liksom Ungdomshälsan, Retarderat, Eleverade, Ship of Fools, Stacks of Stamina. Alla de här typerna av... underground-grupper som fanns.
Men det är långt senare. Men Broadcaster D, var han producent eller var han DJ? Eller var han...
Ja, han var lite allt-i-allo där, tror jag. Men han satt ju i studion med Ayo då, och var producent. Och de släppte, vad jag vet, väldigt tidigt då, en tvåversion av en låt. De släppte en låt som heter Karl den 12:e. Mm. Så de gjorde både en engelsk version av och en svensk. Aha. Som är liksom en rak översättning.
Det här har jag missat faktiskt. Men det var rappade på svenska så tidigt alltså.
Ja, så det
och det var någon liksom antirasistisk låt då, eller var det så 30 november tema? För det var ju rätt mycket på tapeten då, tidigt 90-tal, att skinheads demonstrerade liksom och hyllade Karl den 12:e.
Precis, ja. Så det är ju i de vevarna den här antinazistiska hiphoprörelsen, att det ska vara liksom black power och ner med nazisterna och liksom det här. Och det fanns väl någon staty på Karl den 12:e?
I Lund så, var det väl till och med, för jag bodde där, jag kommer ihåg att det var liksom mycket demonstrationer där. Jag vet inte om det var, eller det kanske var Stockholm, jag minns inte så tydligt. Jag ser att du sitter och smyggooglar där. Det är nog bättre att du bara lägger ner mobilen när vi kör från huvudet helt och hållet.
Ja, men vi kör på den då helt enkelt.
Vad sa du?
Ja, men jag försöker vara lite så här, noga med årtal. Jag ska bara se så att det var 92, men det var det. Så att, meddelande från graven då, Karl den 12:e. Ayo 92 där var i alla fall.
Vad hette låten Meddelande från graven?
Ja, den hette Karl den 12:e. Inom parentes, Meddelande från graven.
Okej, okay. Och har du hört låten?
Ja, jag har den på både CD-singel och på 7-tummare.
Okay. Och vad handlar den om? Alltså är det liksom, rappar han ur Karl den 12:s perspektiv då? Eftersom jag heter Meddelande från graven.
Alltså nu kommer jag faktiskt inte ihåg, om jag ska vara ärlig, exakt hur den är uppe. Men det är väldigt så... han fraserar, han går väldigt liksom djupt ner i rösten. Alltså det är inte den tajtaste rappen som Ayo har droppat. Utan den kommer ju... senare i karriären. Men det är ett experiment. Liksom,
ja, vi har gjort ett helt avsnitt om en av Ayos låtar. Det tror jag fan... Jo, det var Arkivsamtal. Det var jag och Arman Reinsson som vi nämnde innan. Vi gjorde ett avsnitt av Arkivsamtal där vi går igenom Många som väntar. Ayos debut... Eller, jag vet inte om det är hans debutsingel egentligen, men en av hans genombrottssinglar kanske man ska säga. Aha. Där vi går igenom den ord för ord, rad för rad och försöker förstå vad han menar. Kommer du ihåg när den kom ungefär, Många som väntar?
Det var 99 skulle jag
var
säga.
99, okej. Okay, ja. Jo, han säger 1990 när som helst. Ah, han spelade nog in den och visste inte riktigt när han skulle släppas, för han hade ju, som han uttryckte, problem med bolaget.
Ja,
så
exakt.
Han visste inte riktigt när...
Men, han står ju framför Twin Towers också i New York i musikvideon innan de har sprängt. Så han åker och rappar i New York där i videon. Så att bolaget har ändå satt sig i video på det sättet.
Ja, det är ju rätt intressant eftersom han i låten säger spränga haket som Bin Laden i Afghanistan. Med blå turban slänger han in där, vilket är lite konstigt. Men Men det är också roligt att Twin Towers är med. Eftersom han nämner Bin Laden. Han hade lite förhandsinfo där kanske.
Ja, men alltså det är ju mycket sådana rader inom rap för den tiden. Biggie lägger ju blowing up like the world trade.
Ja, fast det var väl någon som, vad heter han, Timothy McVeigh eller någon som försökte spränga World Trade Center långt innan. Nu är min allmänbildning lite haltande, men jag för mig att det var någon som försökte spränga VTC långt innan Bin Laden.
Precis, ja, det var väl att man kunde spränga någon typ av, alltså de hade ju typ ingen säkerhet alls där innan.
Nej.
Så man kunde ju bara åka ner, och egentligen så var det så här bärande pelare, tror jag, i parkeringsgaraget där du egentligen hade kunnat sprängt av 2-3 bomber, så hade hela skiten rasat.
Mm. Men kan du, men apropå den låten, många som väntar, förstår du vad Ayo menar när han säger folk kommer ihåg mig som tomten i en gran, som han avslutar hela låten med?
Nej, den har vi diskuterat mycket på både nyktert och onyktert genom åren i mina kretsar. Mm. Men nej, för tomten är ju inte i granen.
Vanligtvis.
Men om man hade, hade tomten varit en gran, så kanske man hade kommit ihåg honom.
Ja, du har inte haft Ayo som gäst i din podd.
Nej, tyvärr alltså. Det är en drömgäst. Men han är ju väldigt...
Han är rätt religiös nu för tiden, eller?
Ja, han har ganska hög integritet också, tror jag. När det kommer till sin person och vem han är idag. Men jag vet...
Vad gör han idag?
Jag är med i en grupp, Breaking Bread-gruppen.
Och Breaking Bread var Gordon Cyrus skivbolag?
Ja, exakt. Så vi är ett helt gäng. Det är jag... Gordon Cyrus, Ayodele Chaconi och Kayo.
Alltså Ayo, det vill säga...
Nej, det är DJ Rocksky, en pionjär inom...
Ja, som heter Ayodele.
Ja, som heter Ayodele också. Han är också halv nigerian, precis som Ayo.
Han är en halv svensk, halv afrikansk nigerian.
Precis.
Jag citerar låten, många som väntar.
Men, ja, exakt. Ja, men, så att, och så Ayo är med där, ADL.
Mm.
Och hela den här...
Det är en Facebookgrupp alltså?
Det är en Facebookgrupp, en okay. Låst, eller som en tråd som är igång. Och även Addis Black Widow, Pigeon är med där från Addis Black Widow. Som också låg på Breaking Bread, hela den klicken. Och det kommer komma lite, det kommer komma en ny samling av den här Cuts and Slices from Breaking Bread. En volym 2 med massa osläpp från 90-talet. Med bland annat en fet...
Men det fanns en volym 1, eller? Den har jag missat. Men...
Ja, precis. Det fanns en volym 1.
Okay.
Med alla möjliga. Med Chimney Heads som Swingflies gamla grupp. Och, ja, men ganska så här underground-nivå. Men jättevälproducerade grejer. Så där allt håller klassen idag om man lyssnar på det. Trots att det är 25 år gammalt.
Ja. Addis Black Widow var ju också den här I'm not a murderer. De kom väl också på 90-talet...
Precis.
Och de, var de helt svenskar eller hade de bott i USA?
De är ju lite, det är lite så här oklart vad de har för bakgrund.
De ljög väl om att de var från New York, eller hur
var det? Nej, men jag tror att Pigeon är från, han är från Eritrea eller från Etiopien.
Mm.
Alltså från det, och sen så blev, han har varit med i Gatuslang, men det var flera år sedan nu. Så, men då berättar han i den här storyn. Men han hamnar i fosterfamiljer och flyttar runt och hamnar i Oakland.
Aha.
Så han kommer att växa upp. Där ligger liksom beatbox på någon platta med Donald D och sådär. Från Ice-T's crew.
Ja,
liksom,
det,
så hänger de. Sen hamnar han av någon konstnär i Värmland på något typ hem av något slag.
Mm-hmm.
Där han träffar Cream som är den här tjejen och...
Ja.
Som också är en otroligt spännande karaktär som gärna skulle ha med i podden. Och hon,
som numera
och hon,
identifierar sig som man.
Ja, hon har väl bytt kön, tatuerat om hela kroppen.
Det,
och det finns lite intervjuer på nätet man kan läsa om henne då. Så det är jävligt två jävligt spännande karaktärer, jävligt kreativa. Jag träffade faktiskt Pigeon på tunnelbanan igår. Han bor ute i Botkyrka nu då.
Okej. Okay.
Så han frågade om jag kunde snacka med Petter, för han ville ha låt med Petter. Så att, det hade varit jävligt kul.
Mm, intressant.
Så, ja. Men,
tillbaka till kronologin.
Ja, vi gör lite utflykter så här, va? Det går
ja,
bra.
Men det uppmuntras. Arkivsamtal är sidospårens högsäte.
Dadaismens rena lära, den här att man bara flyger mellan ämnena.
Stream of consciousness.
Precis. Nej, men och då vid den här tiden så är det ju, då börjar det ju dyka upp.
Vilken tid snackar vi nu då?
Ja, men nu är vi kanske efter 92-93 här.
Mm.
Och 93 slår ju Latin Kings igenom med Snubben som blev första singeln ut. Okay, deras ja. Första platta, den antirasistiska.
Mm.
Det är väl, där får man väl säga att den hårda hiphopen på något sätt slår igenom. Det är ju inte som just det, utan det är en antirasistisk låt med ett hårt beat.
Mm.
Egentligen kanske lika hårt som Vart tog den lilla söta flickan vägen som kommer samma år.
Det
är väldigt så Public Enemy, Beastie Boys influerat.
Jag skulle nog mer säga House of Pain, alltså DJ Muggs och Cypress Hill inspirerat. Den låter ju väldigt mycket som Insane in the Brain. Alltså om du tänker på biten till Vart tog den söta lilla flickan vägen.
Uh-huh.
Jag kommer ihåg när jag tyckte till och med när jag då var gick i mellanstadiet att det var lite av ett plagiat. Jag kommer till och med på skoldiskorna så brukar de mixa in de låtarna i varandra. Så här, alltså Insane in the Brain och Vart tog den söta lilla flickan vägen. Och det, man hörde knappt när de liksom crossfadade över det. För det lät nästan exakt likadant biten.
Okej. Okay. Ja, jo, men det är väldigt likt. Men de var ju väldigt rockiga där, just det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det hände mycket spännande grejer i den här perioden. Har du haft Henrik Schiffert i din podd eller?
Ja.
För han var ju, jag vet inte om han berättade om de här grejerna då, men han gjorde ju Time Bomb kollektivets video till Girls, tror han var hans första video. Och där är ju Gordon Cyrus med och Ayodele som vi pratade om, Dee Rocksky och Papa Dee och Emrik Larsson från Stone Funkis och hela den här liksom.
Ja, nej, det pratar kultur- vi inte om.
Men... Och sen gör ju han Vart tog den söta lilla flickan vägen videon också.
Ja,
han
regisserar den videon också. Okay.
Precis, så han hänger ju de här kretsarna och det är så han kommer in och han glider in på ett bananskal och får spela bas i den här gruppen Whale.
Aha, okay.
Som Gordon Cyrus producerar. Och de gör ju låtar med Mos Def och liksom allt möjligt.
Whale hamnar rätt högt på typ, eller de blir populära i USA också.
Mm, exakt, och man kan liksom dra trådar, för det är Kia Berg som är med och sjunger. Och hon har ju det här programmet, presenterar det här bägen.
Poppy Top och bägen, ja.
Precis, och de här första introduktionen till hiphop, så hon har ju hela tiden liksom hängt kring de här kretsarna. Mm.
Vilka
här
var Whale förutom Kia Berg och... Henrik Schiffert, var det...
Och Gordon Cyrus var,
han var med
det. Sen, ja, och sen var det väl några mer, men det är väl de profilerna jag känner till i alla fall där. Och det var ju någon form av fusion, alltså av olika musikstilar.
Mm.
Där också är det, jag vet, är det Black Widow är liksom inkopplad på något sätt. Och de
ja, jag sa de var med, alltså hon Cream då, gästade väl någon låt, har jag för mig.
Ja, så det var väldigt så här udda, kreativa, spännande projekt som pågick där. Jag tror att skivbolagen hade också ganska mycket pengar att kunna göra och finansiera ganska häftiga grejer. Och vara lite mer lekfulla.
På ett annat sätt.
Precis. Men jag menar, Latin Kings regerar ju den perioden och kommer där med... 94 kommer ju de med debutalbumet.
Mm, det var så sent. Alltså, de kom välkommen till föråten.
Mm. Precis, och de har haft snubben ute där. Så det är de, och just det...
Mm.
Just det har ju liksom inte släppt den här plastskivan än. 95 kom ju den med Hubba Bubba Singen och de här riktigt stora hitsen som spelar hela tiden. Och Jul igen kommer väl 94 någonting.
Okej, okay, ja. Den som fortfarande har blivit en sån stapelvara inom julmusik. Att den återkommer varje jul. Nu är det jul igen. Vem är det de samplar där? Det är någon Alice Babs eller någonting.
Ja, men de är jävligt roliga på det sättet att de är trogna till svensk kultur. Att de bara samplar svensk
musik. Ja, de gjorde väl det fram till en viss punkt har jag hört. Och sen så tror jag att de gav upp lite och sa nu samplar vi även utländsk musik eller amerikansk musik.
Men det är kul liksom för dig tänker jag och för Kalle Lind och den här typen av människor att höra alla de här. Oh, oh. Du vet den här grannalåten så samplar de ju... från Carl-Bertil Jonsson här. Tyst! Jag ser på tv!
Toivo Pavlo som... Min storebror så snör jag in rätt mycket på. Han var även berättarrösten i Picassos äventyr. Och han läser in Loranga Massarin och D'Artagnan. Vi kände bara till honom som röstskådespelare i sån här barnkultur. Men han har varit rätt stor liksom, dramaten och filmskådis också.
Vem då? Så
är det? Toivo Pablo. Det är han som säger tyst. Jag ser på tv.
Ja, det är det. Okej. Ja, för jag vet att ni pratar om Peter Harrison här som man har hört. Han spelar ju alla.
Han har varit gäst i den här podden också.
Ja, exakt. Men han spelar ju alla tjocka romare i Asterix och Obelix.
Typ. Ja, han spelar även Katte Nisse och Farbror Nilsson och så.
Ja, verkligen kul alltså.
Alltså från Dennis, Farbror Nilsson.
Ja, men precis. Men här, alltså, man kunde ju tänka sig nog att Latin Kings skulle föda massa kopior, men det gör det inte riktigt.
Det kom inte så mycket förortsrap. Det var väl kanske de som kom etta där i rap-SM. Alltså, vad heter de nu igen? Nu står det still.
Infinite Mass.
Infinite Mass. De hade väl ändå någon form av karriär med rap på engelska. Och de kom ju från lite samma klick då som Latin Kings.
Ja, Rigo var ju med i Latin Kings. Och vad är han som skrev den spanska plattan som de släpper där 95? Latin Kings släpper sin första platta på spanska också.
Och det gänget var väl också med och startade Topaz som var skivbolag där ute.
Ja, som proddade Ayo-låten, många som väntar till exempel.
Just och de här grejerna. Och de... Jo, jag tar tillbaka. Det fanns mycket förortsrap, alltså Ayo och Ken och sånt började väl på 90-talet också.
Jo, men inte. De fick ju aldrig släppa plattor. Liksom. Man kunde ju tänka sig att så här, nu går Latin Kings bra. Nu måste vi signa massa liksom, förortsgrupper.
Men det var väl lite att Latin Kings halvfloppade med sin andra skiva som kanske gjorde då att, att skivbolagen tänkte att det inte var så hett. Och sen så sent, sen var det väl när Petter gjorde succé 1998 då med Mikrofonkåt och sen hans liksom debutalbum. Då började skivbolagen leta upp dem, liksom Ken och Ayo. Och de här, de försökte hitta mer rap på svenska som kunde sälja.
Mm. Jo, precis. Och då började folk fatta att det går att sälja på svenska. För alla hade ju kört på engelska, även Ken och de här.
Ja.
Men det dyker upp i alla fall en platta, om vi ska prata svensk rap på mitten, en snubbe som heter Bengt.
Ja, och det minns jag vagt. Jag har för mig att han släppte en låt som heter Baklänges dunk. Där han typ liksom dunkar i en basketkorg i något promotionmaterial. Om det är skivomslaget liksom, där han dunkar bakom huvudet. Men jag tänker också, när jag hörde det så tänkte jag att det kanske var att de drog biten baklänges. Som man har hört liksom att så här, alltså trummorna dras baklänges. Men det vet jag inte, alltså jag vet inte ens om jag hörde låten. På den tiden var det inte så lätt att få tag på musik. Då kunde man kanske se bara en bild i en skivaffär eller någonting.
Ja, precis. Nej, men jag har ju aldrig hört någon prata om. Så det var ju kul att du visste vad det här var. För att 95 släppte, om det nu bara är en person. Det skulle kunna vara en grupp också. Men en snubbe som heter Bengt, jag tror det är liksom 3-4 album ute.
Oj, som är släppta på 90-talet, eller?
Ja, kanske. Första är från 95, tror jag. Första är det från albumet. Och sen så
är det majorbolag, eller är det liksom?
Det är ju någon typ av label, för du kunde ju inte släppa independent på det sättet.
Fanns det inte något band som heter Två blåbär som kom ungefär under samma period också?
Och det är de jag tänkte som skulle vara liksom nästa grupp ut, som är stenhårt och nice. Och det är Redlines första släpp.
Är det sant?
Ja.
De släppte Två blåbär, för Redline är ju så liksom, för jag för mig att Två blåbär var helt etniskt svenska.
De har väl kanske någon typ av så här, Litauen, Polen, alltså någon Östeuropa
för
någonstans. Redline
förknippar man ändå med liksom andra generationens invandrare.
Ja, men precis. Och det är det som är så lustigt, för att jag har intervjuat då den ena killen i Två blåbär i min podd. Men också Salla, och han bara träffade dem och tyckte de var så jävla sköna. Och de var liksom, de tog någon lån och fick något förskott och liksom levde riktigt så här sunkigt liv. De bodde nära en bageri där de liksom levde på maränger.
Var bodde de någonstans?
Ja, de är från gröna linjen liksom, utifrån punk. Så de har liksom så där lite punk. Men de är tekniknördar.
Alltså
de
typ Rågsved?
Ja, jag tror det. Liksom ut där Ebba Grön höll till. Och, ja, och, sådär, liksom.
Ja.
Och så satt de väl liksom och nördade ner sig i någon liksom pojkrum eller källare. Och sen så skaffade de en studio och så gjorde de allt själv. Och Gordon Cyrus är även där inkopplad. Han som har mixat och masterat platta. Mm. Och det var liksom superföre sin tid. Och det finns en kult... lyssnarskara till de här två blåa världen idag om man tittar.
Och
de
två rappare.
Två rappare och producerar allting. Och jävligt. Och den ena är ju så här, en av de bästa liksom, nätverksteknikerna i Sverige, medan den andra är...
Nätverkstekniker?
Ja, men bygger olika så här, datasystem för företag. Han som gör intervjuer. Ja, Mattias heter han, tror jag. Och den andra, Vangsnäs. Och den andra killen, han är Sveriges ledande svampexpert.
Är
så, ja, så han har varit med hos TV4 morgonsoffan och sånt där och suttit med...
Vad heter han?
Nu kommer jag inte ihåg vad han heter faktiskt.
Vad hette Kalle Kobrova? De hette som rappare. Alltså, hade de
jag tror inte, nej, jag tror inte de hade det. Alltså.
Nej, de bara körde.
Ja, men de är sådana jävligt sköna punkter med så fuck allt vad ni säger. Liksom. Jag har faktiskt original... printet på deras, det enda exet som finns av deras albumomslag som skulle vara först. Då står det två blåbär på arabiska. Mm. Så det är två mensbinder med sönderkrossade blåbär i de här mensbinderna. Men skivbolaget sa att det får ni inte använda som är ett omslag. Så då man sa, men då har vi ett annat förslag, men då måste vi få göra det typ som vi vill. Och då sa företaget eller skivbolaget att det var okej. Då hade de på fyllan, tror jag det var, liksom, sent på natten vandrat hem för Gullmarsplan och sett en överkörd groda som de fotade.
Men de var en turistkamera.
Ja, exakt. Mm. Så det blev omslaget till deras album, en överkörd groda i Gullmarsplan.
Men det var Redline som var skivbolaget, eller Redline var en imprint av ett större skivbolag?
Ja, exakt. Det var typ Mega Records eller något sånt tyskt bolag som hade liksom sista ordet. Redline var väl liksom distributions...
Men det var den första som släpptes på Redline efter Latin Kings, eller?
Nej, det första overall.
Aha, för att Latin Kings startade skivbolaget Redline Records. Mm, eller Salla kanske.
Exakt, 96.
Och så innan han släppte liksom Latin Kings egna skivor så släppte han då två blåbär.
Ja, exakt. Och sen så kom Botkyrka Style i 12:an, tror jag, var första liksom Latin Kings innan andra albumet kom, I skuggan av betongen.
Okej. Okay. Ja, men det är intressant. Men det kan inte blivit någon jättestor succé två blåbär, för att de har inte gjort så mycket väsen av sig som rappare liksom.
Nej, alltså det var ju jävligt udda liksom att ha med dem. Jag tror jag köpte någon okej-tidning, tror jag det var, eller om det var Frida eller någon sån här liksom, eller det kanske var okej. Då fick man ju med någon sån här blandskiva med lite samples från olika artister och då var det den här Jag vill dö idag, som jag tror är med på Nattbuss 807. Kommer du ihåg?
Är det en två blåbär-låt som heter Jag vill dö
jag
idag?
Vill dö idag! Är det någon idé? Vad är det som är bra? Ja, men vet du, och den är jävligt fet, jävligt hård, supermörk.
Som är med Nattbuss 807.
Ja, med såhär självmordsskrik och liksom, du vet. Och den ligger liksom inlagd mellan liksom låtar med Drömhus och vad heter det? Solid Harmony och vad det nu var på den tiden. Liksom.
Och det var inte bara svensk musik då?
Nej, men de är ju svenska, tror jag.
Solid Harmony också?
Är de inte? Jag tror det.
Nej, jag
det kanske från Danmark eller något. Liksom.
Ja.
Det är många av de här Eurodisco-dängarna som var från Sverige som man kanske inte vet. Mm. Liksom, du har ju också den här som är Melody MC som dissade Broadcaster D som vi nämnde där innan.
Alltså, dissade han Broadcaster D eller så?
Ja, han släppte en låt som heter I just wanna dance, eller I wanna dance, och det är en disslåt till Broadcaster D.
Ja, det har jag missat. För jag träffade faktiskt Melody MC i Sundsvall när jag och Frey, som heter Far och Son då, som rapgrupp, vi uppträdde någon gång. Då kom Melody MC upp och körde lite liksom rap. Så jag har träffat honom några gånger. Och han är väl, han är lärare nu på Mittuniversitetet.
Kent Lövgren.
Just det, ja, du har intervjuat honom också, va?
Ja, men precis.
Jag tror faktiskt jag har hört den intervjun som du har gjort med honom.
Och den är jävligt, ja, jävligt kul. Och hon som sjunger den här dam. Miami, hon jobbar ju som låtskrivare i Los Angeles idag. Och tittar man på svensk hiphop så är hon den första kvinnan som släpper ett soloalbum i hiphop-sammanhang i Sverige.
På engelska då?
Ja, alltså första kvinnan i svensk hiphop som släpper ett soloalbum.
Albumet var på engelska.
Ja, precis.
Och var du under namnet Miami då också?
Ja, Miami, precis.
Okej, okay. Och varför gillade inte Kent Lövgren Broadcaster D?
Ja, ah, det var väl för att det skulle vara äkta och liksom fick inte vara sellout. För att Melody MC var ju, han var ju breakad i grunden. Och är ju liksom straight up hip hop and rap. Och lyssnade
han tyckte att Broadcaster D var en sellout? Eller?
Nej, tvärtom. Broadcaster D tyckte ju att liksom, vad gör du? Går den här eurodisco-vågen? Ja. Liksom. Men han ville ju tjäna pengar och tyckte det var fett och fick turnera världen runt. Och hade ju liksom alla kids dansat till den här Dunder Dam och liksom de låtarna som kom. Och då tyckte han att så här... Fuck Broadcaster D typ. Jag gör en disslåt och låten är, den spelades på dansgolv, den här disslåten.
Och vad heter den, sa du?
I just wanna dance.
Refrängen
går liksom, I just wanna dance. Du vet, sådär liksom. Och sen så kommer han in och bara, who is Broadcaster D?
Men Broadcaster D hade uttalat sig negativt om Melody MC då.
Ja, exakt. Så där kan man också backtracka, tror jag, i gatuslang. För vi har gjort Broadcaster D och Melody MC där vi pratar om den här.
Vad gör Broadcaster D då?
Jag har inte hört av honom på länge faktiskt. Men han, ibland så dyker han in på sociala medier och är ganska aktiv och sådär. Men han har...
Andreas Melin heter han egentligen.
Precis, men han har väl haft brottats lite med psykiska problem och sådär. Så jag hoppas att han mår bättre och tar hand om sig själv.
Ja.
Men ja, jag hoppas att han mår bra.
Ja, det hoppas jag också. Men runt då, 95, då var det också Sara och Jun. Minns du dem?
Absolut.
Vi går i plugget.
Ja, alltså det var ju någon sån här... Jag kommer ihåg att det var skämskudde redan då. När jag var då liksom... Ja, vad kan jag vara?
Det var ju
bast.
Två barn. Eller hur unga var de egentligen när de... När de, ja. De gick ju... De hade inte gått ut grundskolan i alla fall.
Nej, alltså jag tror de är typ alltså sjätte, sjunde klass kanske. Alltså,
men
jag fann
att den
unga.
Gick på P3. Att den spelas på radion, deras singel Vi går i plugget.
Ja, det enda jag kommer ihåg är den där. Då till hösten då... killarna får rösten, då får tjejerna fel på brösten. Eller
fel
sånt.
På brösten?
Eller någonting, eller någonting sånt där säger de.
De skildrar puberteten.
Aha,
jag ihåg, på den tiden så läste jag rätt mycket så här Kamratposten, alltså KP, den tidningen. Först kanske jag och min brorsa fick den och sen min lilla syra. Men då var liksom Sara och Jun blev intervjuade i KP då. Och de berättade att de hade... de hade nog rappat på någons telefonsvarare och sen kom de upp och uppträdde live på skivbolaget och fick skivkontrakt. Och jag minns också det här kanske du har grävt i, jag tror det är från Kamratposten, där det var ett reportage om ett barn som var rappare också, en kille då. Jag minns inte vad han hette, men han hade en låt som hette Enough of the Rough Stuff. Och rubriken var smart datarappare eller något sånt, för att han spelade in sina låtar på sin dator, typ på sin Amiga eller vad det nu var.
Ja, det lät ju som att han var inspirerad av 90-talets boom bap där från New York då, med låttiteln.
Han hade en poster i bakgrunden, kom jag på, Third Base. För jag lyssnade på Third Base, alltså den amerikanska judiska hiphopgruppen. Och då kom jag, för det var liksom inte en jättekänd grupp, men jag tyckte så, wow, han har ändå en third base poster den här snubben, även om han verkar vara, ja, han var ju inte det coolaste som fanns eftersom det var ett svenskt barn som...
Ja, lustigt att du nämner det, för då kan jag även flika in en annan rapper som kommer upp i den här perioden som jag har spelat in i. Jag har en serie som heter Gatuslang Freestyles på YouTube. Och nästa vecka då, nu vet jag inte när det här avsnittet kommer, men så kommer Kalle Katt vara med.
Just
och han rappar
det.
På ett third base instrumental i den här. Och han var jättetidig. Han var en av de första skåningarna.
Ja,
han gjorde något som heter Svenska språket 97.
Just det, den kommer jag ihåg jag hörde på en kassett. Men jag ska bara inflika först att om någon kommer ihåg den här artikeln om den smarta datarapparen som gjorde låten Enough of the Rough Stuff, som jag tror är från KP, så hör av er, för jag ska vara nyfiken på och se ifall han liksom blev ett namn inom svensk hiphop sen. Han kanske har mörkat den här liksom artikeln som han gjorde som barn.
Ja, för det kan ju säkert vara någon profil.
Det
för det, när man tittar på så stjärnorna, vad heter det, småstjärnorna och sånt där, så är det oftast rappare som släppt mycket grejer.
Oftast Tay-Tay.
Ja, Tay-Tay från Skåne. Ja,
som uppträdde som Eminem.
Precis, och det finns flera sådana exempel tror jag. Och säkert bland nya generationens rappare också.
Får ta en favorit repris på det. För Tay-Tay, han var med då i Småstjärnorna. Och sen så battlade han på WoW mot då Mr. Cool. Och han klagade på Mr. Cools nödrim. Och Mr. Cool svarade då med: du säger att jag ska sluta med mina nödrim. Då kan ju du sluta vara med i tv-programmet Agneta Sjödin.
Ja, härligt alltså. Men tillbaka till Sara och Jun där. Då, så kan jag även inflika att Ison är med på två låtar från Ison och Fille. Där han rappar på svenska då. Innan
på Sara och Jun. Mm. Han måste ju varit barn på den tiden också.
Ja, han är väl typ 80. Så att, han var typ 14.
Ja, okej. Han hade knappt puberterat.
Ja, men exakt. Så det var jävligt kul när
så
jag
han rappade på Sara och Jun. Undrar hur han hamnade där. Om de kände varandra eller om det var via skivbolaget. Eller?
Ja, alltså som jag fick berättat, även det har varit en story i Gatusland. Mm. Det är mycket så här kuriosa och liksom udda stories. Men då var det hans mamma, tror jag, liksom promotade honom stenhårt.
Och
var liksom,
som mamma på
var liksom som någon sorts manager. Så hon hade gått upp till olika skivbolag, fattar det som. Och liksom, min son kan rappa, han ska vara med. Och, liksom, och då hade liksom de fått tag i hans information. Där. Men då intressant. Behöver vi en ung kille som kan rappa på svenska då. Så då hann ju nog göra det där.
Så släppte de ett album, sa Jun, eller var det bara en singel?
Nej, de släppte ett album också.
Okej, och det är på det albumet, på ett albumspår då, som Ison just då.
Så att det är tidigt. Och det var ganska nyligen jag upptäckte att han var med.
Ja, det är jätteintressant. Kallar han sig Ison redan då?
Han har liksom ingen, det är bara med i det finstilta,
om det
är line notes, sen så det står inga features på baksidan.
Nej, men för just Kalle Katt var nog en av de första jag hörde, om jag inte rappar på svenska så i alla fall på skånska. Jag bodde i Lund under den perioden och gick till en skiva fast som heter Doolittle Records, tror jag det var. Och där så sålde de mixtapes av Marcus Axell.
Och det är där den är med.
Mackans mixtapes. Ja, men då köpte jag en sån kassett och hörde det här svenska språket med Kalle Katt. Och blev ganska inspirerad av den faktiskt. Jag började själv skriva rap på svenska efter att jag hade hört den.
Det är jävligt mäktigt.
Alltså. Och jag köpte även sen South Swedish. Som var då Kalle Katt, Öris, Marcus Axell som rappade också och producerade. Och Kelly.
Mm, det jag skulle Kelly Live and Direct då.
Ja, det var South Swedish. Det var liksom, det var inte bara Live and Direct. Det var lite olika grupper. Det var liksom Helly och Kalle Katt och Live and Direct.
Och de hette ju Lömska Ligan då. Sneak Squad.
Just det.
Kallar de sig när de rappar på engelska. Och sen Lömska Ligan på svenska då. Mm. Men annars så Skåne var ju ganska sena på den här svenska.
Att rappa på svenska.
Alltså jag tror den Kalle Katt-grejen är typ först.
Ja, det är ju innan Timbuktu började rappa på skånska i alla fall.
Mm. Så att, frågan är om inte Kalle Katt är den första som, liksom,
första skånska,
som släpper någonting fysiskt. Liksom ett
på skånska?
Släpp. Ja, 97.
Mm, ja, det är inte rätt tidigt, 97.
Medan Göteborg är 3S först,
okay.
Skulle jag säga. Och, man, ja, och sen så kommer Rally också. De driver ju med 3S ganska hårt med de här hiphop, Yngve och Göta Petter. Och,
ja, är det Petter Appelgren då?
Ja, och den andra snubben där i Rally är en humorshow som gick på P3.
Mm.
Men Gubb ska ha gjort någon disslåt till MC Tim redan där i slutet av 80-talet.
På
som
svenska?
Aldrig, ja, som aldrig släpptes. Som jag hoppas att man får höra någon gång.
När började Gubb, vi nämnde honom ganska tidigt i det här avsnittet, men när började han dyka upp på hiphop-scenen?
Ja, det var väl ungefär i början av 90, så här 91-92 och sånt där, vet jag, att han var runt och körde live. Och han var förband till lite akter från England och USA och sådär. Och de var runt där, körde i Norge och Danmark och sådär, med hans grupp Brigade då, som hade skivbolagsdeal i Tyskland och sådär. Så att det gick bra för dem. De släppte ett album och en EP.
Och Gubb dog för några år sedan.
Mm, ganska länge sedan nu. Tiden går snabbt. Jag tror det var 2012.
Okej, så 8 år sedan.
Mm.
Men var det avdos eller vad var det?
Ja, precis. Han hade ju ganska problem med missbruk där under perioden. Väldigt tragiskt liksom. För han var ändå på G med massa nya grejer. Och liksom han var ju alltid igång liksom. Han låg ju inte bara hemma och slappa liksom. Utan han försökte driva skivbolag och släppa musik och... Har alltid tankar. Vi brukar snacka mycket i telefon och babbla och när vi sågs på stan och sådär.
Mm.
Släppte han sista skiva, Psalm 23, riktigt som mörk. platta som handlar mycket om hans död. Och liksom han öppnar upp den här första bänken, heter spåret på plattan där, som öppnar plattan, tror jag. Liksom, som handlar om hans släktingar som sitter på hans begravningar. Det är riktigt så mörkt. Liksom.
Mm. Jag köpte hans vinyl-EP, tror jag det var, som heter Respekt. För att jag var så stort fan av då PSTQ. Som... det var väl han kanske som dök upp först i hela mobbade barn med automatvapen-kollektivet. Det var nog PSTQ som jag hörde först. Jag hörde honom, tror jag hörde honom först på Mats Nileskärs radioprogram.
Mm. Och även där är det kring 97, där allting, liksom, där alla röda trådar connectar då, med PS som vi pratade om från 3S, The Marginal Error. Mm. Han hade ju grupp i gymnasiet med PSTQ när de rappade på engelska.
Konstigt att då det hette PS och rappade och var från Göteborg, för han kallar ju PST ofta, PSTQ.
Ja, Petter Stenqvist står det för okay. Då. Men han rappade i en grupp som heter Wolfpack. På engelska då i början av 90-talet.
Vem gjorde det?
PSTQ då, tillsammans okay. Med PS som kallade sig för Racklas på den tiden.
Ah, okej. Okay.
Så de kände ju varann också. Och det var ju de var ju inspirerade av Gubb då som var liksom 2-3 år äldre. Och som var liksom den första ut.
Okej.
Okay. Så han kom ju och visade att PSTQ liksom kunde rappa. Men PSTQ tog ju det här pen-gamen till en helt ny nivå man lyssnar. Han var ju på en helt annan nivå textmässigt än vad någon annan i Sverige var när han kom med sina grejer.
Jo, den var ju den här Pluralis Majestatis. När släpptes den? Var det 99 eller något sånt där?
Ja, jag tror till och med kanske att man kunde få tag i den 98.
Mm. Det var liksom då, det var nog första gången jag blev så riktigt, riktigt imponerad av svensk hiphop. När jag hörde den.
Ja, för det var
helt, helt sjukt liksom textförfattaren i den.
Ja, ja, och det var ju liksom när Petter här uppe då, 98 rappade, här är Petter, kommer med rim som skvätter. Och då var ju liksom PSTQ, den här som bara rappade om rätt så här, var inspirerad av Ghetto Boys och de här liksom riktigt mörka. Jag 97 är ju en så här superklassiker. Så han var ju verkligen...
Han var gäst i den här podden också.
Mm. Otroligt intressant människa.
Och även då liksom, kom jag ihåg att jag köpte kassettband med Organism 12 redan på den slutet av 90-talet. Eller kom över någon... Han släppte sina tidiga kassetter då.
Precis, och Uppsala är ju en stad som kommer tidigt med den svenska hiphopen. Där Mat åt far kommer ut några år tidigare.
Just det fanns ju den här skivan med svensk, som Johan Kimrin var redaktör för, kan man säga.
Alla talar svenska.
Alla talar svenska. För Johan Kimrin hade ju någon liksom De La Soul-cover som gick på radion också. De La Soul hade en låt som hette så här, hey, how you doing? Sorry, okay. Alltså, ring, ha, ha, hej, hej, eller något heter den. Eller vad heter den egentligen?
Jo, men den heter det, ring, ring, hej, hej. Jag har haft den uppsatt på väggen, vet jag, vinylen.
Okej, okay, men den gjorde liksom, han hade ett band då som hette Reflex, tror jag.
Yes, det heter han.
Och också stavat på ett lite spexigt sätt. Ja, det måste ju också vara ett 90-tal då, när Reflex...
Ja, de har nog bara tagit bort ett Eva, R-E-F-X.
De tog bort ett L missade jag, men jo, men just det, och han släppte en samlingsskiva med lite folk som rappar som hette den Alla talar svenska.
Ja, och just de släppte en uppföljare också som heter Alla talar fortfarande svenska.
Ja, men och då var det liksom, då var grupperna Asfalt, det var Mat åt far, det var Reflex. Vilka andra band?
3S är med 3S. Också.
Och vilka år kom de här skivorna? Har du koll på
98 respektive 99.
Okej, så Alla talar svenska skivorna. Ja.
Så de, men det visar också att jag tror att det var både kanske som distribuerade, men också att så här, det här började liksom komma olika nivåer av svensk rap, liksom, där det blir olika hierarkier om man ska säga. För man måste ju ändå säga att Petter var ju på en annan nivå med sig, alltså
i proffsigheten på något sätt.
Ja, men hur ljudbilden är och
alltså hur ljudbilden är, ja. Det var ju och i popularitet också på en annan nivå. Även om jag tyckte att de här mobbade barn-rapparna var bättre och roligare att lyssna på, så var det ändå, det var liksom någon slags proffsighet.
Ja, för lyssnar du, går du tillbaka och lyssnar på de här Alla talar fortfarande svenska eller 3S, så är det liksom, nivån är ganska ojämn. Liksom, produktionerna är svinbra från Kristus till exempel, men rappen är ganska, det är ganska... få rapplåtar från 90-talet som håller rent rapmässigt om man jämför med hur rappen kommer att bli senare.
Men du minns också Robert Blom, för han hade väl också ett par radiohits på 90-talet, eller hits kanske jag tar i. Men han hade en som heter Hata Lidingö.
Ja, men precis, hans singel där.
Refrängen var jag hatar Lidingö, jag hatar Danderyd, jag hatar Östermalm, kom igen. Och sen så hade han väl någon låt som också handlar om en frånvarande far, en pappa eller något sånt som jag har försökt hitta efter honom men som jag inte har hört.
Ja, men du kan höra, jag har ju allt med Robert där. Så att, men, ja, nej, men han släppte också en EP och ett album. Mm.
Har du inte hört Robert Blom?
Nej, det har jag inte. Han, det är faktiskt folk som har önskat det, så att det hade varit spännande att ta ett samtal med honom. För han försvann ju sen, man har inte hört någonting och inte gästat någonting eller släppt någonting. Så det hände ju
men
lite grejer.
Men hade man signat på något hyfsat stort bolag eller?
Ja, det tror jag. För den finns ju, man kan ju springa på den plattan på Stadsmissionen och myrorna så när man går och gräver. Så den är ändå något.
Vad heter hans skiva?
Ordets makt kan heta det. Jag bara kastar till med något.
Ja, det är inte omöjligt. Jag minns inte. Det låter rätt inte säga.
Ja, men någonting sånt där. Men det är som sagt, det kanske inte är något som har skrivit in sig i den svenska hiphop-historien. Men ändå väldigt viktig och värd att nämna, för man fick ta och inspireras av det som fanns. Du inspirerades av Kalle Katt, av liksom en smutsig kassett.
Absolut.
Så jag menar, man fick ju ta det.
Ja, mina kompisar gick direkt och började skriva raptexter, och han var ändå, jag tror Kalle Katt är lika gammal som jag, eller ett år alltså han är inte mycket äldre, det var ändå så här,
han kanske är 77, va?
Ja, typ. Kanske det, eller 70, ja, jag vet inte, men ja, men han kom inte från Lund, utan han var väl från Eslöv eller Hör eller något liknande.
Ja, Eslöv tror jag han är. Mm. Så att han hängde ju med Marcus Axell och T.R. då, Öris.
Ja, intressant då, att... ja, men Kalle Lind också från Eslöv och Johan Glans. Men jag tror jag är osäker på om deras vägar har korsats.
Nej, men Eslöv har ju väldigt hög procent profiler. Har de inte det för storleken?
Jo, det borde de ha.
Kanske något i vattnet där.
Ja, men också att, att de har liksom det här komplexet att de kanske lite orättvist har blivit någon i något tillfälle framröstade som Sveriges tråkigaste stad. Så att de blev liksom en punchline i många sammanhang. Att det är så här. Då kanske de dels är ju tristess ofta en inspiration. Att om det inte finns så mycket att göra och roa sig med, så kanske man då tvingas att syssla med lite kreativa projekt. Men sen kanske man också har det här liksom, underifrån underdog-perspektivet. Om man anses vara Sveriges tråkigaste stad, så kommer liksom den som anses vara Sveriges roligast just nu, Johan Glans, därifrån. Det kanske är en sån där komplex som födde det.
Sen kan man ju fråga sig hur rolig Johan Glans är också, kanske.
Ja, jag tycker ju han är väldigt skicklig komiker. Nu tror jag liksom andra komiker har sprungit om honom. Alltså nu har dykt upp så många nya som är roliga. Men ett tag har jag tyckt att han var Sveriges roligaste stupkomiker.
Jo, jag kommer ihåg den här Skåne Tour.
Ja, tour of World Tour of Skåne.
Ja, exakt. För sin tid då var den ju jävligt rolig.
Han skämtade om Järup till och med.
Men jag tycker det känns som att han är för snäll för dig. Som komiker, alltså,
jo,
du är det lite
jag uppskattar inte bara grov humor, utan jag uppskattar även kvalitetshumor som inte är grov. Alltså till exempel om du kollar på Seinfeld tv-serien, det är ett av mina favorit-tv-serier genom tiderna. Alltså topp tre. Den är inte grov egentligen.
Nej, men den är ganska smal. Nördig liksom. Det känns som att Johan Glans kanske har blivit för stor för att dra smala referensskämt, utan han måste tilltala en jättestor publik, och då blir det liksom så här Melodifestivalen.
Men jag skulle säga att han ligger på ungefär samma nivå som Seinfeld i smala referenser också.
Ja, men tillbaka där till 90-talet då.
Vi börjar få lite ont om tid.
Ja.
Vi skulle kunna göra så att du kommer tillbaks om 10 veckor, och så fortsätter vi med 90-talet, det vi missade på 90-talet, och så fortsätter vi kanske in då på 00-talet nästa avsnitt.
Ja, men precis. Men det hade varit kul att prata lite om det här med vad som inspirerar Petter. Ja. För det finns ju lite, vad ska man säga, seriös hård hiphop liksom, som är lite mörk, som Stockholm till exempel, som Tero Hellborgs grupp, som kommer att inspirera Petter.
Hade han en grupp som heter Stockholm?
Ja, de hade en grupp som heter Stockholm. Mm, mm. Frostis, Theodor Hellborg och Stora At och Anton Hagvall. De tre hade en grupp som heter Stockholm. Som
det gjorde grejer. Om, men...
Nej, och där var ju Petter i den här studion där, 96. Mm. Och lyssnade på deras grejer. Och jag tror det är, vad heter det, Stora At som i Gatuslampodden berättar att Petter är där och hänger och är inspirerad. Och,
mm. Det blev en liten teaser.
Mm.
En av Europas många cliffhangers.
Exakt.
Men då tackar vi dig för några gånger, så är du välkommen tillbaks om ungefär 10 veckor. Och då fortsätter vi med svensk hiphop-historia del 2.
Ja, och så ska jag smaka på den här skärren äntligen, ja, också. Jag har inte börjat med sidor. Den.
Nej, jag har svept en gin tonic redan. Men...
Ja, den kör du. Botten upp.
Ja.
Tack för att jag fick komma hit.
Ja, det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Pontus Gustafsson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.